Efter en intensiv trapplöpning så river det rejält i bröstet. Det är svårt att få luft, både ut och inandningen är riktigt jobbig.
Blodsmak i munnen. Ryser på överarmen här.
Hade jag tagit i lite mer så hade jag knappt kunnat stå upp efteråt. Kroppen protesterar och liksom drar ihop sig, krampar nästan. Skönt är det inte. Effekten av en intervallrush i en trappa är ganska långt ifrån djup och lugnande yogaandning eller en avslappningsövning. Så spontant så skulle inte jag säga att det här skulle vara grejen för att känna mig lugnare, mer harmonisk eller mer avslappnad. Men faktum är att just intensiva intervaller av den här sorten, en halv minuts rush, används som behandling mot panikångestattacker. Jag hittade en ny studie från Brasilien där personer med paniksyndrom fick antingen träna intervaller 3 gånger i veckan eller köra avslappningsträning. Och det visade sig att intervallträning var mer effektiv mot paniksyndrom och att det dessutom gjorde personerna mindre deprimerade. Frågan är bara hur det hänger ihop. Att en övning som nästan framkallar en känsla av panik hos mig som knappt får luft kan användas som behandling av just panik. Det påminner om urgamla medicinska teorier om att lika bota lika eller att bota ont med ont. Men det har vi väl övergett i modern tid, eller? Hur det där hänger ihop är en av de saker som vi ska förklara i dagens Kropp och själ, som handlar om fysisk aktivitet och träning som direkt behandling av sjukdom. Vi har ju hela tiden ett slags mantra om att i princip alla skulle må bättre av att röra sig mer och gymma 3 gånger i veckan och de där 10 000 stegen vi uppmanades att gå som nu plötsligt halverats. Vi ska försöka reda lite i röran kring allmänna käcka råd om motion och träning. Vad skiljer dem från det som kallas medicinsk behandling med fysisk aktivitet? Hur stor är effekten? Går det att ersätta piller med hantlar? Och så förstås den allra svåraste frågan, hur får man till det i praktiken? Det diskuterar vi den närmsta timmen. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidevann. Fysisk aktivitet har visat särskilt stor effekt som behandling vid psykisk ohälsa och sjukdom. Men att komma igång med träning kan vara svårt på egen hand. På Psykiatri Sydväst i Huddinge tränar därför patienter och personal tillsammans. Vår reporter Caroline Mattiasen har varit där och provat på braining.
På en gräsmatta utanför Psykiatri Sydvästs lokaler på Huddinge sjukhus står jag tillsammans med 8 andra och hoppar i takt till musiken. Basen pumpar och mitt svarta träningslinne börjar klibba mot ryggen. Men för att förstå varför jag står här och tränar behöver vi backa bandet lite till ungefär en timme tidigare.
Jättebra. Jag är lite nervös. Jag tänker det här kommer vara skitjobbigt för mig.
Ta det lugnt. Det är liksom första passet från efter sommaren. Ah. Så vi alla är ju lite ringrostiga.
Alla är lite ur form.
Vi kommer ta hänsyn till det. Alla ska... Och det är hela konceptet. Man ska ju kunna komma som att man aldrig hela sitt liv har tränat.
Jag heter Lina Martinsson och jag är läkare, psykiater och forskare. Disputerat inom bipolär sjukdom och litiumbehandling för 10 år sedan. Och sen har jag efter disputation så har jag utvecklat ett forskningsområde som handlar just om fysisk aktivitet och psykiatrisk sjukdom. Och tagit fram en metod tillsammans med patienterna här på Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus. Och som heter då braining, vi kallar det för det. Och det är lite ett lekfullt ord som syftar på att man ska träna för att hjärnan ska må bättre. Hjärnan som organ, som ju är det organ där depression och ångest bor.
Braining har funnits sedan 2017 och erbjuds idag på 4 kliniker i Region Stockholm. Pulshöjande gruppträning som fungerar som tillägg till annan psykiatrisk behandling.
Den baserar sig på åratal av forskning inom fysisk aktivitet. Där man ju vet redan att fysisk aktivitet är väldigt bra för olika delar av kroppen. Inte bara muskler och skelett och hjärtat och lungorna och så som man ofta tänker på. Utan också för nervsystemet. Både det centrala nervsystemet och hjärnan och också perifert. Så att det är egentligen det som det grundar sig på. Och sen att vi i psykiatrin då inte är så jäkla bra på att få folk att göra det. Patienterna här lider av depression och ångest och traumatiska tillstånd av olika slag. Men de har väldigt svårt att själva få till fysisk aktivitet. Trots att både de och vi vet att det hjälper. Dels mot det tillstånd då som de har. Om man lider av depression så kan man faktiskt få mildrade symptom av att man lägger till träning till den vanliga behandlingen. Men sen också mot de biverkningar som man ofta har i form av den läkemedelsbehandling som pågår. Där hjälper också träningen till att lindra. Och dessutom så lider våra patienter i mycket högre grad än andra av metabola syndrom. Alltså hjärt-kärlsjukdom och övervikt och högt blodtryck och så vidare. Den typen av tillstånd som också leder till att man får ett kortare liv.
Passen är 30 minuter långa och leds av psykiatrins egen personal. Patienterna bokas in i förväg i en 3 månaders period. Före och efter görs fysiska och psykiska utvärderingar.
Vi tänker så här, vi baserar på den forskning som finns att 3 månader, det är det att sikta på. Och gärna flera gånger i veckan. Sen i själva verket är 3 månader ganska lång tid. Men vi siktar på att man, i 3 månader får man chansen att kliva på det här som en behandling och då siktar vi på 3 gånger i veckan. Sen kan man också lägga till eller ha vissa träningspass på egen hand och om man vill får man träna med oss 3 gånger i veckan då. Och så har vi uppföljning, vi har en uppstartsträff och vi har uppföljning varje månad och sen på slutet också efter 3 månader och då mäter vi både hur man mår psykiskt då med olika skattningsskalor och intervju och bedömning. Men också fysiskt med olika med blodprov och med andra olika mått. För att utvärdera och kunna återkoppla till personen. Vad har hänt med ditt psykiska mående och din fysiska hälsa under den här tiden?
Lina berättar att även enskilda pass kan göra skillnad. Varje tillfälle hjälper. Men att få träningen att bli en vana är en stor utmaning för många.
Mätbart som grupp har vi sett att man faktiskt kan få effekt både på psykiska och fysiska parametrar om man lyckas. Men det är svårt för alla att få till den här vaneförändringen. Att om man kanske inte tränat alls eller tränat väldigt, väldigt lite och lider av en psykisk sjukdom och faktiskt är hindrad i sin motivation och kanske också väldigt isolerad på grund av sin sjukdom, då är det väldigt svårt att få till det här. Men om man trots allt det lyckas kliva på det här och genomföra, då ser vi väldigt fina effekter.
För den som lyckas ta sig hemifrån kan själva gruppträningen bli ett stöd under tiden annan behandling sätts in eller väntar. Och ett startskott på en positiv spiral.
Ja, men det kan betyda att du överhuvudtaget kommer hemifrån. Medan du väntar in effekten av läkemedel som är insatt eller att du väntar i tur på att få komma till en kognitiv eller beteendeterapi eller någon annan typ av terapi så kan du faktiskt gå på träningspass tillsammans med andra och bryter ensamhet, isolering och kommer hemifrån. Så att det är det första som händer, att du ens gör det. Sen börjar det hända massa saker med både kroppen och med liksom den psykiska hälsan och det kan komma ganska fort eller så dröjer det några gånger när du liksom fått igång vanan. Men då ser man att midjemåttet minskar för en del som har väldigt mycket övervikt, att sömnen blir bättre, att stressen släpper, att man kommer också för sig för med andra saker, kanske posta ett brev eller höra av sig till någon myndighet eller ringa upp en vän eller så. Att man blir lite mer expeditiv. Men också att man, ja, man upplever att man har en mindre depressionsbörda och faktiskt mår bättre. Nyckeln till det hela är att få alla som är väldigt svårt sjuka och vill vara med att också klara och genomföra återkommande träningspass. Det är hela nyckeln. Och har man väl provat en eller två gånger, sen brukar det rulla på. Då behöver man inte tjata så mycket mer, utan då brukar de fatta och känna effekten snabbt.
Ute i parken kämpar jag på med flåset. Dagens pass består bland annat av armhävningar, rygglyft, djupa knäböj och löpning. Det känns bra att röra på sig. Alla övningar går att anpassa efter dagsform och egen nivå. När passet är slut får jag möjlighet att prata med några av de andra som varit med och tränat.
Jag heter Caroline.
Jag med.
Nej.
Jo. Caroline med C och ett E på slutet.
Samma.
Hej.
Det är enda sättet man stövar på.
Kallas du också för Karo?
Nej, jag hatar det. Okay.
Vad gör att du fortsätter komma hit?
Ja, jag är arbetslös. Jag är autistisk och deprimerad. Så jag har inte så jättemycket för mig på dagtid just nu. Så det är väl det är precis det här som tar mig ut i min lägenhet just nu. Jag är ingen sån här naturlig träningsmänniska. Så jag bävar alltid liksom inför att träna. Men det hjälper mig väldigt mycket att ha någonting inplanerat. Och det är det de här brainingpassen är för mig. Det är liksom, det är inplanerat, det är viktigt. Så då gör jag det lättare. Jag behöver liksom den här strukturen och någonting att göra. Eftersom jag är autistisk. Och när jag väl liksom bokar någonting, då gör jag det oftast. För att det är viktigt. Det känns som att det är någonting viktigt och det här är viktigt. Inte bara för mitt välmående, men också för att få komma ut. Att få lite luft, för jag sitter oftast bara inne i min lägenhet och inte gör så mycket. Och då blir det väldigt isolerat.
Jag heter Anders.
Anders, ja.
Trevligt, Anders.
Ja.
Och du är 71 år?
Ja, nämner inte det så upp. Men jag är det. Jag är nog äldst och varit det. Jag har ju varit med i det här nu i ett år. Så det här blir ju min andra år nu jag börjar nu. Då. Ja, precis. Vi som har en jobbig vardag, alltså, det har ju många människor. Men innan man inser att det här ger så mycket, så klarar man sig inte utan det.
Kan du sätta ord på vad det är det som det ger?
Ja, alltså för det första är det ju en delaktighet. Och du vet, bli pensionär är samma sak som telefonen slutar ringa. Men här är man sedd och hörd och välkommen oavsett vem man är. Va? Och det är väldigt fint.
Oj, hör du, nu kommer det. Är det ett flyg? Eller är det ett helikopter? Ja. Har du hjälpt i vardagen? Liksom?
Med allt, ja. Verkligen fått tillbaka min livsgnista. Att gå med en psykisk ohälsa som jag förstår har gått i 50 års tid, alltså från 20-årsåldern. Det är en kamp att överleva och känna glädje och hitta livsgnista och må bra. Men det här är, tror jag, för mig i alla fall, det enda sättet. Helt naturligt sätt istället för att ta till en massa andra saker. Va?
Eva Andersson, läkare och docent gymnastik- och idrottshögskolan. Skulle du kalla de här brainingpassen för behandling av sjukdom?
Yes.
Rakt av bara?
Ja.
Mm. Hur då?
Ja, bäst evidens som vi har jobbat ihop med 2 decennier, några läkare i Sverige, forskare och även i Norge, likadant psykiatriker och psykologer, så har vi sammanställt evidens då sen, det i världen som finns. Så just för depression så är det precis lika bra med fysisk aktivitet för att minska då symptomen, det är det man skattar, som om du bara gör samtalsterapi, KBT är det vanligaste, eller bara tablettbehandling.
Mm. Men vad är det som skiljer behandling av sjukdom från vanlig motion bara? Vad gör det till en behandling?
Det om det har en effekt på skattad depressionsskattning, det är 9 stycken olika diagnoser eller symptom som man ska skatta om jag har det sällan eller ofta, så blir det en summa av den här. Och det är precis det man använt i alla år för KBT eller tablettbehandling. Och nu har man använt det i flera decennier även för vanlig träning. Och just om vi bara tar depression som vi börjar med här, då har man sett att just måttligt till högintensiv fysisk aktivitet är speciellt bra. Raska promenader, motionsjumpa, vad man nu gillar att hålla på med, cykla etc. Och så vill jag bara säga att har du svår depression då kan det vara svårt att bara gå runt huset, så då får man ju börja en lägre skala. Men annars är rekommendationen att man ska köra 3 gånger i veckan, gärna 40, 50, 60 minuter per gång. Det är det vanligaste i såna här metaanalyser när man har många olika studier tillsammans internationellt. Mm. Som man är helt överens om. Så det är en behandlingsmetod för depression. Mm.
Men man mäter då självskattning, det är så man brukar mäta. Men finns det även, mäter man även andra effekter? Eller är det bara, eller inte så bara, men är det de här självskattningen som det handlar om?
Ja, det är det som man använder inom sjukvården, men vi har haft i 20 år att våra studenter som blir hälsovetare får göra träningsprojekt 2 månader. Då har vi haft vissa år att de får träna folk med depression och ångest. Så kör vi då tester på styrka och kondition i mag och rygg, styrka och ben och armar etc. Och då ser vi förbättringar på det också. Men som nämndes i reportaget så ser vi att de som har psykisk ohälsa, det är svårt för dem att fullfölja hela träningsperioden. Och hon nämnde då att de kör 3 månader och det är 2 till 3 månader är vanligast det man gör.
Mm.
Och sen så måste man fortsätta. Tittar man på metaanalysnivå så har jag slutat då så mår jag inte så bra efter ett år. I de flesta studier, enskilda studier kan visa det, som till exempel Ingeborg som var Helgas dotter. Ingeborg är med här.
Ja, men det är en annan Ingeborg.
Nej, förlåt. Björg Jonsdotter. Ja. Jag är islänningen, jag tar med mig ursäkt. Hon har visat att liksom med Örjan Ekblom att det blir bra med en lågintensiv fysisk aktivitet också i depression. Men på metaanalysnivå ska man köra mått lite hög.
Mm. Ja, för hur skräddarsyr man en träning för depression?
Ja,
det är 10 hantlar liksom.
Det viktigaste är bara, som man brukar säga, att man kommer igång och tränar.
Mm.
Men då finns det en mängd olika studier, alltså tusentals, som har visat. Så det viktiga är att man gör det man gillar. Det kan vara rask promenad, det kan vara joggning om man klarar av att göra det. Det kan vara motionsgrupp, det kan vara simning, det kan vara cykling. Om vi nu pratar aerob träning.
Mm.
Och det är ingen skillnad på om du kör styrketräning. Och där så har man sett, kör lite hårdare på 80% av ett RM jämfört med 20% av ett RM, till exempel i studie. Då blir det bättre effekt på den här minskade depressionsskattningen, att bli friskare helt enkelt.
Mm.
Så att det gäller att göra det hon eller han klarar av och börja liten skala. Och så har man sett att leda lätt till bra gruppträning blir god effekt.
Mm. För här i reportagen när vi hörde Lina då, som ledde och grundat den här brainingen, så kallade hon det för en tilläggsbehandling.
Ja.
Är det så man ska kanske se det?
Och det beror på, för nu nämnde hon både, de har vi också tränat på GH, då har vi fått från olika psykiatriska mottagningar, depression. Mm. Då är det som en egen behandling, helt klart evidens. Och det är kanon att ni lyfter fram det här för att hjälpa folk, man blir ju lyckligare. Men för ångest, då ser man att det är bättre, det finns ju panikångest och generaliserad ångestsyndrom. Då har man sett att det är klart bättre med fysisk aktivitet än ingenting alls. Men ska man vara stenhård, Anders Hovland som har disputerat på det här, psykolog i Norge, och göra jättefina studier där du bara gör fysisk aktivitet eller bara tablettbehandling eller bara KBT och jämför det och ingenting annat, då finns otroligt få bra studier. Och då har det lika bra effekt, om inte lite bättre effekt faktiskt, med tablettbehandling och KBT.
Mm.
Men jämfört med ingenting så är det mycket bättre.
Ja. Ingeborg Jonsdotter, som vi nämnde här, professor i folkhälsa, Sahlgrenska akademin, är med från Göteborg. Om man pratar folkhälsa så vet man ju det självklart att motion, liksom mat och sömn, tillhör den här grunden i att hålla sig i trim. Men vad skulle du säga att gränsen går till att kalla det en faktisk behandling jämfört med andra behandlingar?
Ja, precis, det är som du säger, att här tänker jag att man, ja, det är bra om man sorterar, för ur folkhälsoperspektivet så är det ju bra för oss. Det är grundläggande för kroppens skelettmuskler och ben och hjärta att vi rör på oss. Det skulle ju inte, de skulle ju inte fungera väl annars. Och hur mycket vi gör och vad vi gör, där spelar kanske inte så stor roll. Det viktigaste är att folk gör någonting, att man promenerar och rör på sig. Om man ska flytta perspektivet över till hälso- och sjukvården, då har man ju någon form av ett tillstånd, som Eva har varit inne på det här. Och då börjar man liksom sortera kring, alltså, verkningsmekanismer. Alltså att det tillståndet man har, den diagnos, eller om det är en depression så är det vissa system i hjärnan som man ska påverka, som serotonin och dopamin och så vidare. Och då måste man ju gå till evidens. Vad är det för fysisk aktivitet eller träning som skulle kunna påverka de typen av system som då i det här fallet inte fungerar eller man har påverkat? Och därför har vi ju skrivit den här boken FIS för att försöka sortera hur mycket och vad i så fall fysisk aktivitet och fysisk träning skulle kunna påverka. Ibland ingenting, det beror på tillståndet. Men man måste sen sortera inom området, för att det skulle kunna vara så att den största effekten är välbefinnande. Det påverkar inte sjukdomstillståndet, men du mår bättre att röra på dig. Till exempel cancer kan ju vara ett sånt. Träning botar inte det tillståndet, men man mår ju bättre. Sen skulle det kunna vara att effekten främst är förebyggande, det vill säga förebygga att du får andra tillstånd. Och det är till exempel psykisk ohälsa, så finns det ju högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Och då skulle det kunna vara tillräckligt med skäl att rekommendera träning för att du inte ska utveckla andra sjukdomar. Mm. Sen kommer vi till the hard facts, det vill säga kan fysisk träning rent av påverka själva sjukdomstillståndet? Alltså få en effekt, verkningsmekanismer. Och då, precis som Eva har varit inne på, då finns det ett antal tillstånd som mild till måttlig depression. Finns det ju kring somatiska sjukdomar också. Där finns det evidens att fysisk träning rent av skulle kunna ha den typen av effekt. Och då måste man vara väldigt noga med alltså vilken typ av träning och vilken nivå och hur länge behöver du hålla på för att påverka de här fysiologiska verkningsmekanismerna precis på liknande sätt om annan behandling, som till exempel läkemedelsbehandling. Mm.
Men har vi koll exakt på hur mycket man måste hålla på då?
Alltså den evidensen är lite svår, för i träningsstudier som är gjorda, om man har träningsstudier på Parkinson eller reumatism eller depression eller ångest, så har man ju studerat lite olika nivåer. Finns det studier som har studerat styrketräning, och så nästa studie konditionsträning, och så den tredje alltså yoga eller något liknande. Och man måste ha ganska många studier som har studerat samma nivå för att kunna så komma med väldigt konkreta rekommendationer. Mm. Så att precis som att göra dosering i läkemedelsstudier av olika läkemedel, så där, det är lite klurigt. Så att i FISen då, den här rekommendationen till hälso- och sjukvården, så har man ju fått ta den evidens som finns helt enkelt kring hålla sig till, är det styrketräning eller konditionsträning. För mycket, mycket fler studier kring konditionsträning.
Ja.
Och då
det verkar inte ens finnas så mycket klar vetenskap att luta sig mot när det gäller den allmänna motionsnivån heller. 10 000 steg pratade man ju om väldigt länge, och det har man ju övergett nu.
Ja, precis. Det fanns nog ingen jättevetenskap kring den exakta nivån från början. Och så sagt, då är vi tillbaka till det. Att alltså, beroende på vilket system du påverkar. Alltså, du påverkar vissa kroppsliga system bara liksom att börja gå. Men sen, alltså, vad är det för effekter man är ute efter? Alltså, må bra, eller om man vill ha liksom en ren träningseffekt. Men som sagt, för att få den här lagom välbefinnande nivån och påverka på vissa kroppsliga system, så behöver man inte gå 10 000 steg. Det är helt uppenbart, det finns ny forskning kring det.
Ja. Vi har en person till mig i programmet idag, Per Karlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Du har tittat på sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet ganska länge och också forskat. Vad är det som psykolog, vad har du intresserat dig mest kring det här?
Jag ska bara säga en sak om de här 10 000 stegen. För det är ju många som har hört det, jag har också hört det, och jag mäter mina egna steg. Och de här 10 000 stegen verkar komma från en japansk reklamkupp 1964. Mm. När man då ville mäta och visa att man kunde sälja den här apparaten. Och då verkar det som tecknet för 10 000 ser ut som en människa som är ute och går. Och så heter den här mätaren då 10 000 10 000 mätaren. Och det fanns ju, som vi hörde här, inte någon särskild forskning som täcker det här. Och sen senare då har det visat sig att ja, men redan vid 4 000 så kan man få en väldigt stor utväxling.
Det här är lite variant på det här, Socialstyrelsen rekommenderar 68 bröd.
Precis, men då fanns det i alla fall forskning, hoppas jag.
Vi är alla lurade av det här.
Men det som har gjort mig intresserad är ju att det verkar, jag har läst en sida där det står, där man beskriver världens bästa mirakelbehandling, och så liksom, ja men den kostar ingenting, vem som helst kan göra den, du behöver ingenting, du behöver inga, ja, det är liksom hur bra som helst, det finns inga biverkningar, och så är det ju då förstås motion. Och det tycker jag är väldigt spännande, och just det här med alla vet hur bra det är, i alla fall till en viss nivå. Men varför gör vi det inte då? Mm. Så det tycker jag är väldigt spännande. Och jag är ju väldigt intresserad av beteendeförändringar. Bland annat nyårslöften tycker jag är väldigt kul. Mm. Och det tycker jag är just det här med, när vi egentligen vet att det är så bra för oss, varför gör vi det inte?
Mm. Och kan du svara på den frågan?
Ja, men det gäller ju då förstås att man känner någon slags inre motivation till det här. Inte att man vill göra det för att man vill, ja, men kanske slippa undan någonting som kanske kommer i framtiden som är väldigt diffust. Utan det gäller ju att hitta någonting som man själv tycker är kul. Eller i alla fall meningsfullt. Och med braining så är det ju väldigt snyggt att man gör det här tillsammans med andra. Så att man får in den biten också. Det finns en norsk forskare, Egil Martinsen, som jag har träffat. Och som då har pratat om purposeful exercise. Alltså någon slags meningsfull träning. Som skulle då kunna vara att man skottar snö eller ja, men man gör någonting som man har någon nytta av. Och för vissa så kan ju det vara det som får en att verkligen göra någonting. Men sen kan det vara annat, förstås.
Jag bär mycket hellre vattenhinkar till min häst än kettlebells.
Ja, och precis. Och då är det ju jättebra. Och jag tror nog problemet är väl att vi kallar det för träning. För träning låter väldigt tråkigt. Men att bära vatten till sina hästar, det är ju inte träning. Nej. Även om det egentligen är träning.
Ja. Men du gjorde en studie, det var inte så lätt att få till den här studien ens. Som
nej,
du gjorde.
Precis, för nu pratar vi om att fysisk aktivitet till exempel då är väldigt bra mot en lätt till mildrig depression. Mm. Då fick vi pengar för att göra en studie där vi skulle jämföra kognitiv beteendeterapi mot fysisk aktivitet. Och problemet tycker jag i den studien var att det var ganska svårt att få tag på deltagare. Vi fick exkludera en hel del för de var redan för tillräckligt fysiskt aktiva, så vi kunde inte ge dem mera. Och det är väl bra att tänka att depression är en väldigt heterogen grupp. Alltså det finns många olika sätt att vara deprimerad på. Och vissa är väldigt fysiskt aktiva och då hjälper det ju inte med mer fysisk aktivitet.
Nej, för det är egentligen den här första halvan av den fysiska aktiviteten så att säga, från ganska stillastående upp till normal.
Precis, är man stillasittande så kan man komma upp till 4 000 steg om dagen, så är ju det jättefint. Och där har man ju den största utväxlingen. Går man upp mot kanske 6, 7, 8 000 steg så är det lite bättre, men inte alls lika mycket bättre som att komma upp till 4 000. Och sen så planar det ut lite grann beroende på hur gammal man är. Men att gå över ett visst antal steg efter det så blir det inte bättre.
Nej, så att en normal hundägare till exempel, den kommer inte få någon hjälp av det här.
Nej, precis. Såvida man inte har, som en del kollegor till mig i USA, har innehundar. Så länge man inte har innehundar så tror jag man har kommit upp i den här nivån med 4 000.
Mm. Vad säger du om det, Eva? Är det liksom ett problem här att om man redan är lite rörlig så får man ingen effekt av den fysiska aktiviteten?
Det beror på om vi ska dra in, om du har svår depression så ser man, om man mäter med rörelsemätare som är mer objektivt än med enkäter, så rör sig de mindre än andra, så det är mer vanligt att man inte rör sig tillräckligt när man har psykisk ohälsa, speciellt depression då. Och sen så blir det som du nämnde då, det blir alltid lite bättre upp till max 10 000 steg helt enkelt. Men jag vill bara kommentera, du sa tillägg när det gäller ångest då, så är det att till exempel, vi jobbar med äldre som har ångest i Norge. De får KBT, samtalsterapi, så lägger vi till fysisk aktivitet. Och det blir otroligt mycket bättre minskad skattning av ångestbekymmerna när man lägger till. Du nämnde tilläggsbehandling, så jag vill bara säga det.
Ja. Den här studien med intervallträning som jag berättade om här i början. Intervallträning mot panikångest. Yes. Kan du förklara lite?
Ja, jättegärna.
Du håller på att träna lite här under tiden. Du står och är så jättepågång.
Ja, men det är intressant. Jag tycker det är toppen att ni tar upp det här ämnet för hjälp vanligt folk. För det är otroligt värdefullt med att sätta fart på kroppen. Mm. Och då, den studien med återhet 2026 nu, då fick ju de, om man läser hela artikeln, så var det 30 minuter tre gånger i veckan eller avslappningsträning med musklerna tre gånger i veckan, så blev det mycket bättre effekt. Och det de fick göra i början var de här 30 sekunders intervallen en gång av tre månader. I slutet på tre månader så gjorde man det sex gånger, så det är inte så mycket hårt de körde.
Mm. Och då gav sex det... intervaller rätt tufft.
Ja, sex gånger 30 sekunder. Mm. Mm. Jo, så det är en intressant studie och det gav ju bättre effekt. Så det var jättebra att du visade mig den studien.
Och varför blir det så?
Ja, då har man visat i många studier länge att fysisk aktivitet när man tar i är bättre än ingenting, oavsett om det är väntelista eller avslappningsövningar. Men man kan köra ännu mera än bara 30 sekunder sex gånger när du går din 30 minuters promenad. Mm. Så de som klarar av att jogga kan vara speciellt bra. Och här vill jag bara nämna en studie i södra Sverige. Malin Henriksson, hon, distriktsläkare, hon gjorde på folk med ångest. Då fick de köra träning lite lättare eller måttligt i hög intensitet och som kontrollgrupp. Och de blev bra i både ganska lätt och framförallt i måttligt i hög intensitet i skattningen jämfört med kontrollgruppen. Mm. Men där hade hon att vissa fick äta tabletter och vissa gjorde inte det. Men ingen fick KBT. Så det här med att göra kliniskt snygga studier måste vi hjälpas åt att göra ännu finare. Mm.
Men vad är det då med själva den här intensiteten i intervall som hjälper mot panikångest?
Ja, och då har man sett till exempel, kör en akut att du sitter på cykeln och tar i allt vad du orkar, eller kör måttligt eller låg, så kör ett akutpass och ser man att det är bäst effekt med panikångest just vid den högintensiva. Däremot kör du ett akutpass och spelar ingen roll vilken intensitet du har på depression. Men det som händer i hjärnan är att BDNF, det är oftast läger hos många som
har depression. Vad är BDNF?
Det är ett hjärnstimulerande ämne i hjärnan som ökar enormt efter ett akutpass ju hårdare du kör. Och så ökar det här, jag har flera nämnt nu, endorfin, serotonin, noradrenalin, dopamin som går upp, och så får man fler hjärnceller i hjärnan också.
Men är det att bota ont med ont, så att säga?
Nej, det är
bota
ju...
samma med samma.
Jag tycker inte det är ont. Det är ju otroligt häftigt när man har att röra på sig.
Det går gudomligt. Inte att stå med en studie full med träningsentusiast. Vad säger du, Per?
Ja, men jag skulle nog säga att det är en ganska dålig studie den här, där man gör en jämförelse med progressiv muskelavslappning jämfört med fysisk aktivitet. För progressiv muskelavslappning när det gäller paniksyndrom är faktiskt inte bara placebo, utan det är oftast ansett som att det är sämre än placebo. Alltså att man på sätt och vis då liksom gör en man jämför med någonting som man vet, ja, men man dopar sig lite grann, skulle jag kunna säga. Och sen så är ju den, om man läser den ordentligt, så ser man ju att det är en ganska kass studie. Man fick etiskt tillstånd 2008, man gjorde den 2016 och publicerade den, började försöka publicera den 2023 och fick den publicerad nu då. Så jag tycker nog att jämförelsegruppen är väldigt dålig.
Men idén, principen att bota panikångest genom att bli paniktrött.
Ja, precis. Och resultaten tror jag ju på, förstås. Och att det blev bättre. Och jag tror nog att min förklaring skulle nog snarare vara att man faktiskt får fram, man lockar fram de här känslorna i kroppen, alltså bultande hjärta, som kan vara det som man är absolut räddast för. Vid paniksyndrom så kan ju en del vara väldigt rädda för att få en hjärtinfarkt och dö.
Eller någon slags exponering.
Ja, precis. Så det här skulle vara en exponering. Och allra snyggast så skulle det vara om man faktiskt kunde få ihop det här med psykologisk behandling med den här, alltså få de goda effekterna av de olika hormonerna tillsammans med att man framkallar de här olika känslorna i kroppen, och då erfarenhetsmässigt lär sig att den katastrofen som man förväntade sig inte inträffar.
Nu ska vi tala fysisk aktivitet från den andra synvinkeln, alltså när man riskerar att det blir för mycket istället. Vi ska träffa 26-åriga Ella Sten som älskar styrketräning, inte minst för att den gör hennes hjärna lugn. Men efter fler hjärtoperationer så växer rädslan för att träna för hårt, och läkarna säger att träning är bra, men i rätt dos. Vår reporter Caroline Mattiasen har träffat Ella.
Ett i sidan här.
Ja, det är ett
R. Ja, det är liksom ungefär lika långt som det här på bröstbenet. Där gick de in när jag var bebis. Alltså från en annan vinkel blir det ju då. Jag vet faktiskt inte riktigt varför de valde den vägen. Men,
alla de här operationerna är för ditt hjärta?
Ja.
Ella är 26 år gammal
och hon har opererats flera gånger för sitt hjärta.
Jag är född med hjärtfelet falottstetrad. Det innebar att jag föddes utan lungpulsåder med klaff och att kroppspulsådern satt snett och så hade jag ett stort hål mellan kamrarna.
Vad har det inneburit för dig?
Jag opererades då och sen när jag var 1,5. Sen när det var gjort så levde jag liksom på i stort sett som vanligt. Alltså jag har ingen minne av att jag lade märke till att jag var liksom sjuk.
Hon dansar, tränar cirkus och har en särskild talang för att gå på händer. I tonåren börjar hon gymma och några år senare hittar hon till styrketräningen.
Jag kom in på det för att jag ville prova bänkpress. Och när jag gjorde det första gången så tror jag att jag lyfte typ 40 eller 45 kilo. Och då fattade jag inte ens att det var starkt. Och då vägde jag 50 kilo tror jag själv. Och det gjorde jag bara för att jag tyckte att det var kul att prova.
I styrketräningen hittar hon det hon söker. Självförtroendet i att klara ett tungt lyft och ett sätt att få tankarna att sakta ner.
Jag har liksom alltid haft ADHD. Med min hjärna då är det som att det bara är som ett hål. Eller liksom allt bara blandas. Att hjärnan liksom ständigt är på någon hög speed. Typ. Det får inte riktigt en lugn stund. Liksom. Styrketräna, för min del då, så tonas det där väl ner. Därför att jag kan ju inte ta sån ADHD-medicin heller på grund av mitt hjärta. Så att det blev någon form av medicin. Och sen att jag tyckte att det var väldigt kul.
Ella tränar, lyfter tungt och utbildar sig till personlig tränare. Styrketräningen blir en stor del av vem hon är. Men när hon vill börja tävla tycker hennes mamma att de först ska stämma av med hennes hjärtläkare. Och beskedet blir inte det Ella har hoppats på.
Det fick jag ju inte, tyvärr. För att det belastar ju hjärtat alldeles för mycket att ta i så där mycket.
Plötsligt måste hon förhålla sig till att hjärtat kan sätta gränser för det som betyder allra mest för henne. Hon hamnar i en identitetskris.
Alltså när det är en väldigt stor del av ens liv så blir det alltså jättejobbigt. Först så blev jag väldigt arg och liksom trotsig. Typ, ah, men nu ska inte jag träna mer. Alltså, så där. Nu vill jag ju fortfarande såklart. Men efter att jag hade fått veta att jag inte fick hålla på med det, då var det som att de vikterna jag lyfte innan jag visste blev jättetunga. Jag visste ju att rent fysiskt är fortfarande lika stark.
Tror du att det är kopplat till någon rädsla i att ta i för mycket?
Ja, absolut. Då vet jag att jag var liksom, så här, är det här okej? Okay? Är det här okej? Okay? Tänk om jag, alltså man får ju för sig. Och också exakt vad är det som kan hända? Det hade jag inte riktigt förstått. Är det liksom att man svimmar eller liksom dör helt plötsligt? Alltså man vet ju inte. Jag visste bara att det var inte bra och gör det inte, liksom.
Snart kommer nästa slag. Påskafton 2022. Ella är 21 år gammal och är hemma hos familjen. De lagar påskmiddag när de plötsligt börjar må dåligt.
Jag vet att jag satte mig i soffan och blev sjukt trött. Och bara undrar jag, men gud, vad är det som händer? Det är verkligen någonting som inte stämmer. Alltså, det känns som att jag håller på att dö. Alltså det var en så stark känsla.
Hjärtklaffen som Ella fick inopererad som barn har blivit infekterad och hon har drabbats av sepsis. Hon opereras och blir kvar på sjukhuset i flera månader. När hon till slut får åka hem väntar ett liv med nya begränsningar. Nu måste hon vara ännu mer försiktig med sitt hjärta. Hon blir deprimerad.
Först att ha överlevt liksom ett trauma och sen också hitta tillbaka till först sig själv som person men sen också till den här träningspersonen jag var.
Läkarna rekommenderar att Ella fortsätter träna.
hjärnakondition som stärker hjärtat, men även lättare styrketräning. Problemet är att gymmet, som länge varit hennes trygga plats, nu är så starkt förknippat med rädsla att hon har svårt att gå dit.
Då kunde jag, alltså redan innan jag kom till gymmet egentligen, börja skrämma upp mig själv. Att jag liksom får för mig att jag är, ja men är jag yr idag? Ja det är jag nog. Ja men då ska du ju inte träna. Typ så här, slår inte hjärtat lite konstigt? Ja det där har ju varit en ständig diskussion eller kamp i hjärnan liksom.
Vad har hjälpt dig att ändå komma dit där du är idag?
Ja, jag har ju haft kontakt med en fysioterapeut på sjukhuset som har berättat mer hur jag ska tänka och så. Sen så går jag ju själv också till en personlig tränare som har hjälpt mig med motivationen och sådär. Jag tror det viktigaste är, eller det farligaste är att sluta helt. Och det viktigaste är bara att våga fortsätta prova. Och det tar tid.
Sen ett par år tillbaka har Ella en pacemaker med inbyggd hjärtstartare. Hon tränar 3-4 gånger i veckan, men med tydliga ramar. Hon får inte lyfta tyngre än sin egen kroppsvikt och inga statiska övningar.
Det har varit mycket att jag har tänkt att gud, det är sjukt att jag ens behöver ha den här för att liksom jag ska kunna leva normalt, men sen är ju det också verkligheten. Så det är ju bara att hacka i sig egentligen, mer eller mindre. Men den har ju också gett en enorm trygghet. Och framförallt när jag har hjärtstarten också. Alltså det blev lugnare i mina skräcktankar, eller vad man ska säga. Och ännu mer nu när jag fick hjärtsviktspacemaker. Liksom. För nu har jag väl det bästa skyddet, tror jag.
Jag är nyfiken på Ellas dagsform och frågar hur många strikta chin som klarar av. Alltså hänga med raka armar från en stång och dra upp hela sin kroppsvikt tills hakan är över. Själv klarar jag 0.
Dips. Uh-oh.
Oh my god, hur många kan du göra?
Om jag ska göra så många som jag liksom...
Som du får?
Ja, och kan, eller vad man ska säga, då kan jag göra 10.
Jesus!
Innan jag hade liksom restriktioner och sånt så hade jag ju vikter på när jag gjorde chins och dips och sånt där.
Om du skulle få den här rädslan någon gång när du är och tränar, om du skulle få de här tankarna, vad gör du då?
För något år sedan så hade jag gått hem från gymmet. Nu så försöker jag ju säga till mig själv att det kommer inte att hända någonting. Du har tränat på samma sätt väldigt länge och det har aldrig hänt någonting. Så nu är det bara din hjärna som spökar. Då kanske jag väljer att göra någon annan övning, men att jag inte går hem. För jag vet att om jag gör det, då matar jag ju bara den här ångesten. Det är lite sådär, gör vad du vill men gå inte hem.
Eva Andersson, läkare, docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan, Ingebjörg Jonsdotter, professor folkhälsa, och Per Karlbring, professor i psykologi. Här har vi ett exempel på att en sån här lite allmän uppfattning om att all träning alltid är bra faktiskt inte stämmer helt och hållet. Eller hur är det, va?
Ja, hon har ju en svår hjärtsjukdom. Då måste man absolut gå på vad hjärtspecialistläkaren säger och gärna gå och träna i början då, självklart hos fysioterapeuter som är skickliga på hjärtsjukdomar. Mm. Men hon hade också ADHD, vill jag lägga till. Mm. Och det är en positiv utveckling. Och tar vi bara ADHD, inte hjärtsjukdom, så är fysisk aktivitet bra även mot det. Mot hyperaktivitet och impulsivitet. Så.
Mm. Men det är ju inte heller så att alla tränar för lite. Per, utan det finns ju en del psykiska syndrom där överträning också ingår.
Precis. Jag tänkte på när vi hörde det här att det är ju förstås en identitets kris när man går från att, från att göra någonting som om man tänker att åka motorcykel är ju farligt, gissar jag. Och likadant så skulle det här kunna vara farligt. Så det är ju allting vi gör är farligt, att man får bestämma sig för var ska nivån gå egentligen för vad som är farligt. Och här tycker jag ju det är en jättebra råd att gå på vad läkaren säger. Vad, hur mycket
för
man
du
får
är själv en sån som tränar väldigt hårt som vi har pratat om här innan och springer otroligt långa distanser. Kan det bli så att om du inte får träna så mår du verkligen dåligt av det?
Ja, nu har jag ju inte råkat ut för det riktigt. Nej. Men generellt så tycker jag att det är ett positivt netto för mig, psykologiskt och fysiologiskt, oftast. Mm. Men det kan ju förstås bli för mycket. Mm.
Vi står ju här och är väldigt eniga om det här, Ingebjörg Jonsdotter. Varför tränar inte alla så himla mycket då som de ska?
Ja, det är ju en bra fråga och jag tror Per har ju varit inne på det. Det är en beteendeförändring för många att göra och det finns ju de här välbefinnande system i hjärnan som det tar lite tid att påverka från att man tycker att det är ganska kämpigt att ta sig till gymmet eller ta sig ut i löprunda från att man är där. Per beskrivet, jag är ju också sån att jag blir väldigt grinig om jag inte kan träna någon anledning. Att man känner att jag mår inte bra om jag inte får röra på mig eller inte kan röra på mig. Så att, sen tror jag att vi ska verkligen slå slag för det enkla. Alltså bara det att man kommer ut och i promenader och att man gör det lilla. Det är inte frågan om man alla ska ta sig till gym och lyfta 24 kilos kettlebell. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi verkligen slår slag för att så många som möjligt bara får möjlighet att röra på sig ut i naturen.
Men om träning nu är så himla bra på alla sätt och vis som behandling, varför finns det inte ett gym på varenda vårdcentral?
Ja, alltså här behöver man skilja på roller och som sagt, vi ska inte underskatta hur hårt pressad primärvården är och vården i stort och att man, där behöver man prioritera. Så att det att man rekommenderar fysisk aktivitet eller något annat för den delen i vården, att det finns det ju inte plats för hur mycket som helst när det gäller många andra behandlingsmetoder och mycket annat som både läkare och andra professioner ska syssla med i vården. Och det här är en väldigt viktig diskussion. Så här behöver man sortera det som är folkhälsoperspektivet. Det samhället i stort behöver hjälpas åt och ta ansvar, både skola och föreningsliv med mera. Och sen hälso- och sjukvården, vad de har för uppdrag. Och där är det väldigt viktigt att man prioritera där det verkligen finns det evidens att fysisk aktivitet har en så stor effekt och betydelse att det är en klar och tydlig rekommendation. Sen tror jag inte att gymmen ska vara tror jag där de är och att vi inte ska blanda hälso- och sjukvården, men det är en jätteintressant och viktig fråga.
Alltså det är väl så, jag har själv haft cancer ett par omgångar och då fick man 10 pass på sjukhusets gym där i en sån här grupp. Det var jättebra. Alla gick dit varje gång. Det var otrolig uppslutning. Sen efter det skulle man till vanliga gym. Och där är det ju inte lite stukade cancerpatienter som hänger, utan det är ju liksom friska, starka. Det är en helt annan kultur som man kanske verkligen inte känner igen sig i det här sammanhanget. Men om det kan ersätta medicin så tycker man att det borde vara rimligt. Eva, hon står här bara och ser jätteentusiastisk.
Eftersom du nämnde mitt namn så vill jag så gärna lyfta fram våra studenter. En fick tjänst ute på Upplands Väsby psykiatriska mottagning och han byggde upp ett gym. Han gick till gamla gym och köpte jättebillig apparatur så att de med depression bland annat fick gå till honom ibland och ibland de som behövde annan typ av behandling, så de jobbade ihop, psykiatriken, läkaren och sjuksköterskan och han.
Vad tänker du, Per? Vad är det för, vilka hinder är det som gör då att människor inte kommer upp i de här träningsmålen?
Ja, det är ju att många tänker gym och att det är en svart låda där man inte vet vad som händer. Och det behöver absolut inte vara gym, det behöver inte vara svettigt, utan att komma igång och göra någonting. Och tänker jag att det ska vara en väldigt låg tröskel för att göra någonting. Gå runt kvarteret till exempel. Eller har man svårt med det, så åtminstone tänka på det här med stillasittandet och minska det, att man inte sitter still i samma ställning timme efter timme, utan upp varje timme och rör dig lite grann. Det är jättebra. Då börjar man ju knapra på de här första 4000 stegen som är så väldigt, väldigt effektiva.
Mm. För det blir ju svårt när man står med alla ni tre är jättesportiga och tycker att det är jättekul att röra sig och man mår jättebra av det. Men det är ju, man jobbar ju emot kroppen, för kroppen är ju inte riktigt inne på det här med att träna.
Nej, och det har ju varit väldigt bra för vår evolution att vi har sparat på energin så mycket det bara går. Så man är inte konstig och dum och dålig om man inte känner för att träna, utan man egentligen tvärtom. Det är vi som är dumma som gör för mycket.
Mm. Ja, en kropp i vila vill förbli i vila, finns det väl någon lag som säger. Eva, vad tycker du att det finns några missuppfattningar som vi skulle kunna rätta ut kring träningens betydelse då för behandling av sjukdom?
Ja, jag tycker att det är framför allt att vi måste sprida, det kallas ju inte missuppfattning, den otroliga biologin. Det är hundratals, tusentals ämnen som frigörs från musklerna och åker runt och välbefinner mig, får nya hjärnceller etc. Att vi sprider den kunskapen mycket mer, det är det ena. Och att vi, jag tycker det ibland att vissa sjukvårdsenheter kan skapa organisatoriska förutsättningar så att du kan hänvisa en person där hon kan träna gruppträning och få välja mellan olika, och så ska läkaren och eller de andra i sjukvården följa upp efter 2, 6, 12 månader. Mm. Så att vi börjar skapa de organisatoriska förutsättningarna.
Mm. För många av de här testerna då, eller försöken, forskningen handlar om 3 månader. Det verkar vara en ganska vanlig längd på en studie, men det är ju liksom ingen längd på ett människoliv.
Precis, och här kan man ju kanske säga till forskningens försvar, alltså den fysiska aktivitetsforskningens försvar, så finns det ju inte stora läkemedelsbolag bakom, utan här blir det väldigt svårt att få till riktigt bra studier, och därför som det finns en hel del liksom lite taffliga studier, även om det finns en hel del bra också. Mm. Men avsaknaden av och bra forskningsanslag här tycker jag är slående. Mm.
Men om man söker lite på träning och vad som man behöver och så hamnar man ju väldigt lätt på det här att du måste öka din träning hela tiden för att du ska få några resultat. Gäller det även när det handlar om medicinska resultat?
Ja, men jag tror nog att ett problem här är att ett resultat, vad är ett resultat? Och vi hörde i intervjun till exempel, och jag själv tänker så, att man vill bli bättre och bättre och bättre och bättre. Varför då? Kan man inte bara komma till en lagom nivå och vara där? Mm. Det skulle jag vilja skicka
men
med till mig
det?
Själv också. Ja. Ja, det är ju frågan om det funkar. Ja. För man vill ju få den här utmaningen och känna, ja men nu tränar jag för det här.
Mm. Jo, i hela fysbokens olika kapitel som har försökt att enas kring vilken dos, så att kommer upp till 150 minuter minst måttlig fysisk aktivitet där det blir ett anfall
i veckan, det är ju 3,5 timmar,
ja, som du får dela upp, eller om du kör 75 minuter i hög intensitet. Det gäller för många, många av de olika diagnoserna, och exempel då är att, till exempel att blodtrycket kan sjunka av 6 månaders träning med den intensiteten, så att övertrycket går ner 9 om du kör styrka eller kondition, eller kör kombinationen, går ner 13 mm Hg, och undertrycket går ner 5, och blodfetterna blir färre, det blir mindre på triglycerider, det blir bättre att ha bra blodfettet, och blodsockret går ner, och det är primärpreventivt med ökad styrka till exempel för höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck och ökad vikt. Så att det är otroligt, om folk visste hur bra det var och skapar de organisatoriska förutsättningar så de kan få träna på jobb, starta grupper och kör uppföljning inom sjukvården nu om vi pratar medicin.
Det pratar vi. Ja. Du är väldigt entusiastisk. Varför har du inte fått med dig fler då?
Ja, jag försöker ju sprida. Vi har ju våra olika utbildningar på GH. Ja, ja. Och de i sin tur, förutom jag pratar om Upplands Väsby som ett exempel, så finns det några andra som har jobbat med psykisk ohälsa ute i Västerort.
Och kommer det här, där. Är det här liksom framtiden för sjukvården?
Ja, det tror jag absolut.
Det får bli sista ordet i den här lite optimistiska inställningen då. Tack så mycket Eva Andersson, läkare och docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Tack också Per Karlbring, professor i psykologi i Stockholms universitet, och Ingebjörg Jonsdotter, professor i folkhälsa vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Reporter idag, det var Caroline Mattiasen. Nästa vecka tänkte vi prata om smärta här i Kropp och Själ, närmare bestämt om långvarig kronisk smärta. Det finns ett stort behov av nya behandlingar för att minska lidandet hos patienter där nervsystemet blivit överkänsligt. Så vi ska berätta om en ny metod som försöker programmera om hjärnans tolkning av kroppssignaler. Det blir i nästa veckas Kropp och Själ. Producent idag, det var Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankarkrona, och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och Själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.